Nåd vare med er alla och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss bedja. Så tackar vi dig Gud, du vår kära himmelske Fader, att du låtit oss samlas kring ditt ord och dina sakrament denna morgon. Inskriv nu ditt ord i alla våra hjärtan. Öppna våra döva öron. Öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen. Jag ska idag läsa som predikotext. Då är pistetext som är hämtat från Efeserbrevet i det andra kapitlet. Och där lyder Herrens ord enligt följande. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskarna över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är han frälst. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tro, inte av er själva. Guds gåva är inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i det. Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är en evig sanning. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. Vi börjar med gudstjänsten med att säga att den här söndagen sammanfattas i två ord: förlorad och återvunnen. Det är två starka ord som vi alla vet precis vad de innebär. Vi har erfarenhet av dem och vi har genom livet varit med om bägge ord. Alla har vi någon gång tappat bort en viktig sak som vi högst av allt vi får tillbaka. Vi retar oss på att vi är slarviga. Vi kanske lägger ner timmar bara på att leta. Så händer det att vi finner det där pappret, vi finner det där verktyget, eller vi finner det där synor. Oron släpper och vänds i glädje och tacksamhet. Lukas 15, där vi läste vårt evangelium, det är avdelningen för förlorade och borttappade saker. Har du tappat något, så är det i Lukas 15 du ska leta. Det är kapitlet som handlar om det återfunna fåret, om det återfunna myntet och framför allt den återfunna sonen. Jag tror att vi alla känner igen oss där. En jordisk tillhörighet, det kan vi mista. Det kan vi vara ut. Det går att ersätta någonting som vi tappar bort. Det kostar bara mer eller mindre pengar. Än värre är det om en människa går andligen förlorad. I Sverige så finns det en organisation som letar efter försvunna människor som heter Missing People. Man bildar skallgångskedjor och man lyckas många gånger där polisen kör fast. Kära vänner, i biblisk mening så är vi alla missing people. Av naturen. Precis som vi läste här i Efeserbrevet 2. Är vi vilse, vi är av naturen vredens barn. Och vi är på väg bort. Finns det då någon andlig skallgångskedja? Ja, det finns det. Gud har i sin stora omsorg tänkt på dig. Så att du får säga Jesu lilla lamm jag är. På sin axel han mig bär. Han vet. Att vi alla har av naturen en förmåga att gå bort. Att vandra vilse eller bli efter på vägen. Då går då Herren Gud till vägen. Då han tänker på detta. Han känner till detta. Han vet precis hur denna du och jag vi är av naturen. Och därför så säger han. Hela dagen. Har jag sträckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god och som följer sina egna tankar. Alltså trots att vi går våra egna vägar, trots att vi vandrar ibland på en väg som inte är bra, så sträcker han ut sina väldiga armar och tänker på oss. Både första och enda hjälpen för oss människor som är förlorade eller är på väg att gå bort har Gud i sin stora nåd tänkt. Hans omsorg, hans omvårdnad, den är större än vi någonsin kan tänka. Gud sände sin son för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Eller det som var på väg att gå bort från honom. Det var därför Jesus en gång var tvungen att säga till de här självklara fariserna. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Det var Jesus svar till fariserna. När de irriterade sig på Herren Jesus. Varför? Jo, därför att han umgicks med syndare som det står. Och han åt med dem. Jesus säger. Det är inte rättfärdiga jag har kommit för att kalla. Utan jag har kommit för att kalla syndare. Om du nu där. Vid detta tillfälle när han träffade fariserna i Kapernaum blev skandal. Och på många andra platser när Jesus kom så må det vara hänt. Jesus han sökte upp de små husen, de trånga kvarteren för att kalla och söka upp det som var förlorat. Det var dessa hjälpbehövande människor han var till för. Och det var ju av dessa enkla fiskare, skattesmitare, som han bildade sin kyrka i Sverige. Förra söndagen så mötte vi orden som Jesus talade så enkelt och tydligt. Vi hörde Lars han predikade från Johannes 1. Där det stod bara, kom och se. Barnen sjung som avslutning några enkla ord som Jesus sa. Följ med mig. Fariserna hade svårt att förstå att det är syndarna som skapar glädje i himlen. De vill gärna tro att det var deras fromhet och rättfärdighet som gjorde, som det står, att änglarna gläder sig i himlen. Jesus vände på det här och sa: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 som ingen bättring eller omvändelse behöver. Vilka var det som Jesus umgicks med? Det var inte jetsetten i Jerusalem. Det var inte i de välbärgade palatsen han tog in. När Jesus drog sig gärna undan till de små, obetydliga platserna, till människor som hade det fattigt både ekonomiskt och i själen, till de som inte var duktiga i sig själva. Det var publikaner, som vi sa, skattesmitare, bedragare, prostituerade, kriminella. Ja, vi kan verkligen säga att han umgicks med samhällets slut. Jesus är syndarens vän. Han är läkaren som både kan ställa den rätta diagnosen och ge den rätta medicinen. Fariseerna kom inte. Därför sökte han upp den. Han talade med dem strängt och kärleksfullt och försökte få dem att förstå både lagen och evangeliet. Men de ville inte. Det syndare som Jesus samlat kring sig, det var inget sällskap för fint folk, för just dem som tackade att de inte var som andra. Jesus är syndarens vän. Han tar emot den som kommer. Han söker den som inte kommer, och han gläder sig över alla som kommer. Det är sammanfattningen på hur Jesus ser på dig. Han är syndarens vän. Han tar emot den som kommer. Han söker den som inte kommer. Och han gläder sig över alla som kommer. Men vad innebär det egentligen att Jesus är syndarens vän? Det finns också ett dike här, mina vänner, som är lätt att hamna i. Budskapet, kan vi säga, har i vår tid i kyrkorna förslappats. Vi ska tänka på när Jesus sökte upp dessa människor, så aldrig en gång han gjorde avkall på ordet. Han sa aldrig att det är okej att leva som du gör till den prostituerade kvinnan. Han sa aldrig att det är okej att man skiljer sig. Och han säger idag till oss att det inte är okej om man gör abort, även om barnet är oönskat. Och det är inte okej att ändra på Guds ordning överhuvudtaget. Här tummade aldrig Jesus en enda millimeter, trots att han tog in till dessa. Han förklarade ordet, han predikade ordet. Han talade om att den vandring som de var på väg att göra, den var åt fel håll. Och han predikade ordet och fick dem att ändra både sitt levnadssätt och sina tankar. Bibelns budskap är just att hålla Guds bud. Och där visar Gud för oss vad han menar med sin kärlek till oss. Hur är det då med oss som sitter i kyrkbänken här i Markuskyrkan denna söndag morgon? Är vi inte ändå ganska rediga och ganska duktiga? Kan vi inte egentligen sträcka på oss lite extra? Vi är ju konservativa. Vi är ju, tror ju på Bibeln som Guds ord. Vad läste vi i Efesierbrevet? Vår text där ger en ordentlig skärskådning av oss allihop. Hur ser det egentligen ut med dig? Hur hade det inte varit om Gud i sin stora nåd hade gripit in just i ditt liv? Och det hade varit precis som det är. Jag vet inte om någon har varit med en riktigt dålig bil på bilbesiktningen. Och det finns bara 2 år. Och 2 år betyder körförbud. Så är det egentligen med oss av naturen. Paulus han säger, av naturen, sa han i vår text, är vi vredens barn. Precis på samma sätt som de andra. Det är det dystra beskedet. Och det är sanningen om mig. Och det är sanningen om dig. Och det är dystert. Men Guds ord slutar inte här. Det finns ytterligare en text. Den står inte inom parentes. Och den står inte mellan raderna, utan det står med feta bokstäver, och det står i vår text: av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva. Det är denna vers som en fattig syndare ska ta med sig hem denna söndag. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är. Det är den enklaste, den rakaste och den klaraste beskrivning om vad nåden är. Ingen är så förlorad. Ingen har kommit så långt bort att hon inte kan fångas upp av nåden. Det står inte där: det är möjligt att du kan räddas, kanske eventuellt. Nej, du räddas av Herren Kristus. Nåden, den är fri och den är gratis. Och den gäller dig, eller som en gammal lärare sa: du må vara hur och dan du än är, så ska du veta att dina synder är förlåtna. Om en gåva måste betalas, så är det ingen gåva. Om nåden kan förtjänas, så är det ingen nåd. En kyrkofader han sa: om nåden inte är gratis, så är det ingen nåd. Annars vore nåd inte nåd. Men är det av nåd, säger Paulus, så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Till fördärvet med dig och dina pengar om du tror att Guds gåva går att köpa med pengar. Ingen kan ge Gud något som han måste betala igen. Varken sitt hjärta, sin tro eller sina hjärnor. Gud ger oss nåd, men vi människor ger varandra gåva. Det står i en sång som många av er kan: nåden, nåden, den är fri. Alla vill den bjuda kalla. Vem som helst kan salig bli. Nåden räcker till för alla. Märk blott att vid nådatronen är ej fråga om person. Så är det inte fåren som kommer till herden, utan det är herden som söker dig. Så var det också faderns kärlek som drog den förlorade sonen hem igen. Så söker Gud var och en av oss i vardagen. När det känns tungt och när det känns meningslöst. Ingen kan av egen kraft och egen vilja omvända sig. Men hela dagen, säger Herren Jesus, har jag räckt ut mina armar till just dig. Hela dagen vill jag bjuda in dig med mitt heliga evangelium. Guds gåva om hans fria nåd, det gäller dig. Gåvan är gratis. Någon motprestation från din sida behövs aldrig. Jag var nej gratis. Någon motprestation behövs aldrig. Tänk att det stod så här att vi kan utlösa glädje i himlen. Det är ju märkligt. Vi som tycker ibland att vi vållat Jesus så mycket sorg, bedrövelse. Vi är otacksamma och vi är tröga. Och allt tokigt som vi både gör och vi tänker. Och ändå så säger Herr Jesus att det blir glädje i himlen. Men det blir verkligen glädje i himlen när en syndare bekänner och tror på evangeliet. Det sker när vi håller Jesus som vår bästa vän. Håller oss nära hans ord och sakrament. Då lyssnar vi till honom, älskar honom över allt annat. Då sker det som stod i vår sista vers av vår text. I Efesierbrevet. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i den. Det är Herrens tankar om dig som har kommit till kyrkan. Det är därför du kallas kristen. Hans verk är vi. Vi är skapade i Kristus Jesus. Har du tänkt på vad det är? Till goda gärningar som ingen mindre än Gud har förberett för att vi ska vandra till det. Amen. Låt oss be. Tack för dig Gud, du vår kära himmelske Fader, för ditt heliga och dyrbara ord. Tack för att du söker upp det som var förlorat. Tack för att du inte kastar ut den som kommer till dig. Herre, vi ber att du bevarar var och en av oss. Så att vi inte går vilse på vägen. Så att vi inte går förlorade. Så att vi inte kommer bort. Herre, du vet och du känner var och en av oss. Du vet vad vi behöver. Av varning och förmaning. Men också av glädje och tröst. Inskriver du dina ord i alla våra hjärtan, så det blir oss till varning och förmaning, men också till glädje och tröst. Då ber vi om Jesu och frälsarens namn.